För jag vet också att det finns atleter världen över som är muslimer som presterar liksom på absolut världsklassnivå under Ramadan. Varför lyfter man inte de här individerna? För mig skulle det vara jätteinspirerande att se liksom, då toppatleter prestera, men också många samma utmaning som mig. Att man vill träna, man vill fasta. Varför lyfter vi inte de här vardagsmotionärerna också? Då slog det mig bara så här, jag jobbar på Adidas, varför gör vi inte det bara själv?
Det där var Redwan Hossein och det här är ett nytt avsnitt av Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Podden där jag intervjuar några av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. Få varumärken vågar satsa på inkluderande marknadsföring. Men Adidas valde 2023 att satsa på en nytänkande kampanj för att stötta fysiskt aktiva muslimer som fastar under Ramadan. Kampanjen heter Från soluppgång till solnedgång och har nått miljoner och fått stor uppmärksamhet i media. Och den har dessutom bland annat blivit nominerad i 100-wattaren och lyfts i Think with Google. Med mig för att berätta om kampanjen och arbetet bakom den har jag Redwan som är Brand Communication Manager inom området Running på Adidas i Norden. Vi pratar om allt från idén bakom kampanjen till uttagen och de fantastiska resultaten. Samt vad Redwan ser som nycklarna bakom succén. Du får dessutom höra om vad Ramadan är och varför man fastar, hur man gick från idé till färdig kampanj, teamet bakom kampanjen och byrån Obeya, hur man utvecklade kampanjen under 2024 och hur den har fått global uppmärksamhet. Redwan berättar också om vilken roll han ser att inkluderande marknadsföring kommer ha framöver, samt nycklarna för att lyckas med det. Du hittar som vanligt både tidsstämplar och länkar till allt vi pratar om i poddenlägget på tonyhammarlund.io. Det var riktigt inspirerande att prata med Redwan, så jag hoppas verkligen att du kommer gilla avsnittet. Men innan vi kör igång intervjun så vill jag passa på att presentera Digitalenta igen som är sponsor och partner för både podden och nyhetsbrevet. Och de kommer vara med under hela 2024. Digitalenta hjälper företag att bygga och utveckla framgångsrika digitala marknadsteam. Och deras team har lång erfarenhet som skickliga specialister, rekryterande chefer och digitala experter. Tillsammans har man jobbat med allt från performance, e-handel och analys till design, kommunikation och kampanj. Så man vet vad man pratar om. Tack vare djup digital erfarenhet, aktiva nätverk och kunskap inom alla delar av digital marknadsföring så är de grymma på att hitta, attrahera och rekrytera personer med rätt digital kompetens. Oavsett om man behöver anställa direkt eller hellre vill ha en konsult på kort eller lång tid. Man har utöver ett stort nätverk av personer med digital kompetens även ett nätverk av konsulter inom många olika discipliner, handplockade och beprövade. Så om du eller ditt företag ska skala upp ert marknadsteam under 2024 så tycker jag att du ska kolla in digitalenta.se och höra hur de kan hjälpa er. Och hälsa gärna från mig. Så, då kör vi igång avsnittet och Redwan inleder med att förklara vad kampanjen går ut på.
I grund och botten handlar det om att ge fysiskt aktiva muslimer som fastar under Ramadan. Att ge dem den bästa inspirationen och kunskapen för att kunna fortsätta träna under den här heliga månaden som pågår just nu. Och kunna kombinera med sitt fastande. Insikten bygger ifrån helt enkelt, den är byggd från min egen personliga upplevelse. Jag är själv muslim. Träning för mig är ett av de absolut viktigaste grejerna jag har i mitt liv. Och jag har själv haft en utmaning att kombinera mitt tränande med mitt fastande i flera år. Vilket gjorde att jag i flera år valde att inte fasta. Utan jag ville fortsätta träna. Jag hade den här fördomen om att skippar jag min träning under 30 dagar, vilket är liksom fasta perioden, då kommer jag förlora det jag byggt upp. Jag kommer tappa helt enkelt all tid och grejer jag lagt ner. Vilket är ganska fel och det är fel information jag sprider. Men sen så utmanade jag mig själv ett par år sedan och då kombinerade min träning med fastandet. Och det funkade. Det handlade helt enkelt om bara planering och kunna hitta rätt information till det. Så i grund och botten handlar det om bara att vi vill få fler fysiskt aktiva muslimer att fortsätta träna under den här månaden.
Om vi backar lite, för mig och andra som inte har stenkoll på Ramadan, vad handlar den här högtiden om och vad kommer fastan in i det?
Det är den heligaste månaden för muslimer. I vår kalender så är den sker varje nionde månad i den muslimska kalendern. Och varför man fastar helt enkelt är så här, det handlar mycket om, det är en personlig resa, det handlar mycket om att rena själen, det är en period då vi visar mer omtanke till våra nära och kära och omvärlden. Och det handlar också om att komma lite närmare Gud. Men också förstå, som jag också när jag var ung fick liksom sagt till mig, att det är en period då vi ska ha förståelse för människor som faktiskt inte kan äta eller dricka precis som vi gör varje dag. Och ha en förståelse för vad de går igenom. Det är den heligaste månaden som jag nämnde. Den firas av 100 miljontals muslimer världen över under samma period. Så vi äter eller dricker inget från att solen har gått upp till att solen har gått ner. Så det är en torrfasta. Många tror att man får dricka vatten, men vi får inte ens göra det. Så det är verkligen en period då man måste bli otroligt disciplinerad. Man märker också hur kroppen internt liksom anpassar sig till den här perioden. Det är ganska häftigt att känna av den och hur det mentalt stärker den under den här perioden. Så det är vad Ramadan är, och den ändras varje år. Alltså datumet skjuts fram varje år, och det är på grund av att vi anpassar oss efter nymåne. Så i år började fastan, tror jag, 10 eller 11 mars, och sen slutar den runt den perioden i april. Förra året så började Ramadan 22 mars. Jag har varit med om perioder där jag fastat i Sverige när du fastar under sommaren, när solen typ aldrig går ner. Då är det tufft. Då kan solen gå ner 9:30, 10:30. Men då håller du fastan tills det. Så nu är det lite enklare. Fast det är fortfarande att du måste vara väldigt disciplinerad.
Ja, men det är imponerande också att höra att du har lyckats få ihop det här. Och att jag också vet att det är väldigt många idrottare som verkligen lyckas med det här. För jag vet ju bara hur svårt det är när jag har kört under flera år tillbaka intermittent fasta. Och det är ju inte på något sätt 30 dagar i sträck under så lång tid, och att man varken får dricka eller äta under den här perioden.
Jag har också testat det här med intermittent fasting. Jag gör ju en liten grej varje dag. Jag skippar frukosten. Och sen med mitt första mål av mat till lunch. Men jag dricker ju vatten och proteinshakes under liksom den perioden. Men av min personliga liksom reflektion är att man märker hur kroppen ändå anpassar till. Och ganska snabbt. De första dagarna under Ramadan är ganska tuff. För vi kommer komma in på det senare. Men kring konceptet av liksom kampanjen och så. Men en stor anledning till att varför det blir jobbigt är att många muslimer inte anpassar sig inför Ramadan. Man förbereder inte kroppen. Vilket jag heller inte egentligen har gjort. Utan du går över från ena natten till den andra. Från att äta och dricka normalt i ett år till att över natt gå över till att avstå från att dricka och äta under dagsljus. Det påverkar kroppen, men för mig i år har det tagit typ 3-4 dagar innan jag kände liksom att jag klarar av dagen. Nu skulle jag kunna fasta till, jag kände typ att jag skulle kunna fasta till 10-11. Kunna hålla det ganska länge. Men de första dagarna då hade jag ganska ont i huvudet. Du känner en hunger. Sen är det ju, jag jobbar ju på kontoret minst 4 gånger i veckan, så jag är inte delaktig i de här lunchtillfällena och så du påverkas av det också. Men av någon anledning blir man, som jag nämnde, man blir disciplinerad. Och hade jag typ försökt göra den här fastan under normala tider, alltså så här, när det inte är Ramadan, då tror jag skulle faktiskt ha brutit, bara för att någonstans känner man ändå så här att jag är en del av någonting större.
Den här kampanjen vi pratar om just nu, det här var ju från början din idé. Hur kom du på att Adidas borde skapa en kampanj och kommunicera kring Ramadan och hur man tränar under fasta?
Den har växt fram över tid, men rent så här, krasst så kom idén till mig 2022. Så jag tror det var typ 2 veckor innan Ramadan 2022. Jag minns att jag var på gymmet ganska sent på kvällen. Och sen tränade jag, och sen, du vet, mellan sätten så sitter jag och googlar och håller på och kollar på mobilen. Och då satt jag och sökte på, för jag kom att tänka på att fastan börjar om 2 veckor. Hur ska jag tänka? Liksom, då tänkte jag också att det här året vill jag vara lite bättre förberedd. Jag vill komma in i mindsetet lite mer. Så jag började kolla upp då i mobilen, och det finns ganska mycket information på nätet. Alltså även i Sverige. Alltså, folk skriver, det finns föreningar som skriver om fastandet, och du har ju YouTube fitness influencers som pratar om det. Så informationen finns där. Utmaningen jag tyckte var att dels är det ganska utspritt. Viss information var jättebra. Sen hittade jag också information som var ganska felaktig. Exempelvis var det en YouTube-influencer som pratade om att man får faktiskt dricka vatten under den här perioden, vilket är helt fel. Så när jag satt där så insåg jag varför gör man inte bara enklare? Varför inte någon som har satt upp en plats där man samlar all information, dels praktisk information hur du ska tänka kring din fastandet, men också varför lyfter vi inte? För jag vet också att det finns atleter världen över som är muslimer som presterar liksom på absolut toppklass, liksom världsklassnivå under Ramadan. Varför lyfter man inte de här individerna? För mig skulle det vara jätteinspirerande att se liksom, då toppatleter prestera, men också så här, jag vet också att många har samma utmaning som mig, att man vill träna, man vill fasta. Varför lyfter vi inte de här vardagsmotionärerna också? då slog de mig bara så här, jag jobbar på Adidas, varför gör vi inte det bara själv? Och allt det här hände då under det passet, så det passet blev ju typ 3 timmar långt istället för 45 minuter. Jag började bara anteckna, sen började jag kolla direkt, vad gör våra konkurrenter inom vår kategori? Det enda jag hittade var att de gör liksom konverteringsdrivande annonser i Mellanöstern. Mer köp, kom och köp grejer. De gör inte mer så här, syftesdrivande, informationsdrivande koncept under den här perioden. Och då mässade jag min chef. Jag tror klockan var typ så här 10:30 på natten. Bara, du, jag har en idé här. Jag tycker den är skitbra. Vi borde göra det här. Ramadan börjar om 2 veckor. Han mässade tillbaka direkt och bara så här, det här är en skitbra idé. Men jag tycker vi ska satsa på det här. Vi ska inte göra det här inom 2 veckor. Utan vi väntar ett år, så bygger vi upp det och gör någonting stort. Efter sommaren, det här var ju då i april, men efter sommaren då hade jag tagit fram en presentation som jag pitchade in internt. På den vägen då så lanserade vi, från att idén kom i april 2022 till att vi lanserade kampanjen lokalt i Sverige i mars 2023.
Det är väldigt coolt att gå från idé som du får på gymmet sent på kvällen och sen gå till att chefen bara godkänner kampanjen mer eller mindre på stående fot. Men från det här och från den här presentationen som du höll efter sommaren, hur blev det till en kampanj året efter 2023?
Så efter sommaren när jag presenterade, det som är viktigt för mig när jag presenterar, det är att det handlar inte bara om att jag har en idé, jag tycker vi ska göra så här, utan jag byggde upp det med insikter. Insikter och data. Och det var ganska enkelt, det var inget avancerat. Jag tittade först på Google Trends, så jag skrev in sökordet Ramadan, filtrerade på Sverige, gick tillbaka 10 år. Och då ser man en kurva som går, det börjar lite så här lågt, men sen går den upp år efter år. Och sen når den sin topp. Med den trendkurvan, det tar jag som att det finns ett intresse kring Ramadan. Och det intresset bara ökar. Sen börjar jag titta på hur stor är målgruppen i Sverige. Egentligen i Sverige så kan man inte, man klassar inte folk efter religion här, det är inte tillåtet. Utan det finns ett amerikanskt institut som 2016 gick ut med siffran att i Sverige finns det cirka 1 miljon muslimer. Den siffran är troligtvis högre nu, för vi har haft en invåg av flyktingar som har kommit in till landet som är muslimer. Så den siffran är troligtvis högre. Sen är det svårt att avgöra hur många som är praktiserande muslimer. Men det är i alla fall 1 miljon personer som identifierar sig som muslimer. Så målgruppen den är stor. Den är större än vad man tror. Det är ungefär 10% av Sveriges population. Och den tredje jag tittade på var, hur stor är köpkraften under den här perioden? Den enda siffran jag hittade var från ett par år sedan. Under de här 30 dagarna, bara i matsektorn, så spenderas det 1,8 miljarder svenska kronor. Och då är det också viktigt att komma ihåg, det här är nästan utan någon som helst reklam. För är det någon sektor eller någon kategori som ska göra reklam under den här perioden, då är det Coop, Willys, ICA. Och jag förstår inte varför de gör det, men om det är någon från de här bolagen som lyssnar på den här podden, gör det. Liksom, det finns mycket pengar att hämta.
Ja, för även om det är en helig månad så är det fortfarande en väldigt kommersiell till stor del också. Det är väldigt mycket, som du är inne på, erbjudanden. Så det är väldigt mycket mer än bara fastan.
Exakt, och det är en bra poäng du tar upp, för när folk tänker på att det är en helig period, då blir man lite så här, nej, vi kan inte köra.
Vågar inte göra någonting,
dels på grund av vissa andra grejer som har kommit till med att det är inom islam, men att dels också, vi vill inte köra kommersiella budskap. Men man måste komma ihåg att Ramadan är jul för oss muslimer, och vi vet hur julen är, det är otroligt kommersiellt drivande. Och Ramadan handlar också mycket om mat, så vi träffar familjen, vi äter middagar ihop, och sen har vi ju, när Ramadan är över så firar vi Eid, och då bryter man fastan tillsammans, det är fest, man träffar jättemånga, det är väldigt mycket pengar som går på mat, men också en period där vi köper presenter till varandra. Så när jag var yngre köpte man alltid kläder till varandra, för det var alltid viktigt att man hade på sig nya kläder, exempelvis, när man bröt fastan tillsammans. Nu på senare perioden, den senaste tiden, har det varit väldigt viktigt med sin liksom, inre välmående, så typ vilka vitaminer du tar, mycket kring hudvård, för du tvättar dig ganska ofta under den här perioden, för du ber ganska ofta. Så då är det så här, då ser man också att många hudvarumärken börjar lansera eller börjar prata mer om produkter som inte torkar ut dig. Där skulle jag ändå säga att i år har jag ändå sett, jag tror det var Apohem exempelvis, som har gått ut med en liten annons på deras sajt där de pratar om vilka hudvårdsprodukter som passar under Ramadan och så. Så det börjar komma, men det finns fortfarande väldigt mycket potential under den här perioden i Sverige, men också över hela världen.
I din presentation så tar du upp att det är en väldigt växande trend. Du ser ett ökat sökbeteende kring Ramadan och det finns en ganska stor del av inte minst Sveriges befolkning som är muslimer.
Så då presenterar jag ju den här informationen och sen presenterar jag också så här, vad är våra konkurrenter under den perioden. Och det var ju den som var den unika vinkeln, att dels marknaden är stor, finns ett stort intresse, våra konkurrenter gör ingenting. Sen tog jag också upp exempel på att det skrivs ändå om Ramadan och sport. Exempelvis har Sportbladet och Expressen tidigare gjort intervjuer med en före detta allsvensk fotbollsspelare som är en Adidas-atlet som vi använde i kampanjen. Han heter Nabil Bahoui, men han spelade för AIK förut. Men han exempelvis, när Ramadan kommer, då han kör på som vanligt. Han spelar matcher, han tränar, men han fastar. Så det finns i media också lite information kring det. Så jag presenterar det här. Väldigt snabbt blev det godkänt. Och anledningen till det är helt enkelt så här, lokalt i Sverige, vi är ett globalt varumärke. Vi har ett strikt kalender vi måste följa där det är så här, vi måste lansera globala koncept. Inom running, fotboll, lifestyle. Det vi lanserar i resten av världen, det ska lanseras även i Sverige. Och det, uttrycket ska se ut detsamma, det är samma material. Vi har inte så jättemycket lokal påverkan på det, utan vi ska lansera det, vi ska köpa stora mediekampanjer. Men vi vet också att vi försöker hela tiden hitta de här lokala initiativen som vi tror kommer göra en skillnad för oss. Absolut att vi syns och hörs med de här globala koncepten, men vi vet att när vi gör lokala initiativ med exempelvis fotbollsförbundet eller den här typen av initiativ med från Soluppgång till Solukom, det är då vi sticker ut, speciellt ifrån allt det här bruset som redan finns. Så med de aspekterna i sig så godkändes projektet ganska snabbt internt, och inom en vecka så hade vi en budget klar. Och sen var det helt enkelt att jag ville jobba med en byrå bara i Sverige med det här projektet, och de heter Obeya. Och jag och teamet på Obeya har haft kontakt över en längre period. Vi har försökt att hitta ett projekt tillsammans som skulle passa oss, men jag har aldrig riktigt hittat den här matchen mellan oss. Men när den här idén och den här godkändes, då var det bara så här, vi vill bara jobba med dem. Vi presenterade idén till dem, de älskade den. Och sen i september skulle jag säga, då var vi igång med all planering och hur vi skulle bygga vidare på kampanjen och så vidare.
Nu kom du in på Obeya som var med och tog fram den här kampanjen. Hur såg teamet i övrigt ut bakom kampanjen och det här projektet?
Så från Adidas håll, från min sida, jag var jag är huvudprojektledaren. Sen har jag stöttning från min chef som är då huvudansvarig för kommunikation och PR hos oss. Så han har varit involverad sedan dag ett. Vi har haft ett litet internt, litet mindre team som har stöttat mig och min chef i den här perioden. Så jag har haft en kollega som exempelvis har samma roll som mig, fast jobbar med fotboll. Hon är själv muslim. Så för mig har det varit viktigt att kunna liksom bolla idéer med henne. Kolla om jag tänker rätt eller någonting måste ändra och så vidare. Sen hade jag en till kollega som ansvarar för alla våra ambassadörer och influencers. Bara för att se till att jobba med rätt personer. Är det någon person i vårt nätverk jag inte tänker på som vi kan använda? Och sen hade vi med oss vår marknadschef på det. Så det var liksom det grundinterna teamet. Och sen på Obeyas sida så hade vi hon som är creative director. Vi hade folk som är PR-strateger, grafisk designer. Och Obeya är inte ett jättestor byrå. Men vi hade ganska många från deras sida. En större del av det teamet involverade. Och anledningen till att vi också inte ville gå till en större byrå är att vi vet att Obeya är väldigt mycket i framkanten när det kommer till kommunikation. Kommunikation som ska vara mer inkluderande. Och sen för mig är det också viktigt att jobba med en byrå som jag känner mig bekväm med. Och det jag vet att de kommer ge 110%, vilket de gjorde.
Men nu har vi pratat om idén och vi har pratat om teamet både hos den här byrån som ni använde och även internt hos er på Adidas. Men vad hände sen och vad var det för uttag ni gjorde och innehåll för det här första året 2023?
Så det första vi gjorde var att vi byggde en kampanjsajt. Den hittar man fortfarande på adidasxramadan.se. Vi ville samla all information på ett ställe. Det var ju det här som var ett av mina liksom utmaningar. Jag hittade inte allting på ett ställe utan jag fick leta mig fram. Så vi fyllde den sajten med information från ambassadörer som vi har valt ut för kampanjen. Muslimska profiler som är verksamma inom fitness. Vi valde amatöratleter som är muslimer som fastar. Och sen har vi också jobbat med elitatleter som är svenska men som är muslimer och fastar under Ramadan. Vi intervjuade dem kring liksom, hur tänker de kring fastan, vad har de för tips, hur lägger de upp sin träning. Och sen var det också så här viktigt för oss att även fast vi har muslimer involverade. Det var också viktigt för oss att hitta toppexperter som till och med, kanske till och med forskar inom de här områdena. Så då har vi jobbat med dietister, fysioterapeuter. Där var det inget krav att de behöver vara muslimer. Vi ville bara hitta de bästa liksom, tillgängliga profilerna. Så där typ Jakob Gudjol varit en av dem. Han är ganska namnkunnig, syns på tv. Så han har delat med sig av sin expertis och kunskap inom det här området.
Hur hittar ni de här atleterna som du pratar om? Både amatörer, atleter och även elitsatsande atleter som följer fastan under Ramadan. Hur hittar ni de här?
Ett par av de elitsatsande, de är Adidas atleter. Så vi har dem på kontrakt. Det är våra liksom egna atleter. Så de visste vi om. Sen är det ju det här att varför jag också ville jobba med Obeya. De har koll på de här typerna av grejer. Så de har själv sonderat terrängen och hittat de här fitnessinfluencerna. Jag kanske kommer med en eller två. Men så har de gjort ett större urval och sen har vi smalat av liksom, med vilka vi vill jobba med. Sen har vi, i och med att vi är Adidas, så har vi också partnerskap med Svenska fotbollsförbundet, maratongruppen som arrangerar Stockholm Marathon och Stockholm Halvmarathon och Svenska Basketbollförbundet. Så det här är förbund som vi, organisationer som vi sponsrar. Och genom dem så har vi access till deras nätverk av tränare, coacher och toppexperter. Så vi har också haft de tre liksom organisationerna har varit en del av vår kampanj också. Så vi har lyckats hitta folk genom dem då för att kunna ha den bästa liksom rådet av experter som finns i Sverige.
Nu pratar vi om kampanjsidan, vi pratar om atleter, vi pratar om de här organisationerna som ni jobbar med. Men vad var det mer för uttag förutom att skapa den här kampanjsidan? Vad har ni gjort i kampanjen?
Så kampanjsidan var en grej. Den andra var att vi skapade en kampanjfilm. Kampanjfilmens syfte var helt enkelt att fånga folks uppmärksamhet, försöka få till någon emotionell koppling till kampanjen, varumärket och liksom syftet. Och sen har vi haft en ganska stor PR-plan på hur vi ska synas i media, vilka medier vi vill synas. Och sen har vi liksom använt oss av sociala mediekanaler för att nå ut via våra ambassadörer, via våra partners och större nätverk av profiler. Och då har exempelvis kampanjfilmen varit det uttaget vi har spridit för att fånga folks uppmärksamhet. Sen har vi haft köpt media support bakom kampanjfilmen. Men kampanjfilmen var liksom, som vi brukar säga, det var hero-materialet. Det var det som skulle driva räckvidden, synas, skapa uppmärksamhet och skapa en buzz. Och sen hade vi PR planen som en stöttning för att synas i liksom de stora mediekanalerna som Aftonbladet, TV4, SVT.
Vad har varit mest framgångsrikt under kampanjen?
Det som har varit mest framgångsrikt är generellt, det är faktiskt hur många vi har nått. En stor del av kampanjen var faktiskt organisk. Köpt support kom in efter 2 veckor och då var det egentligen bara YouTube. Vi hade också mediasamarbeten med en lifestyle-plattform som heter Dopest som når ut till den här yngre målgruppen. Och sen hade vi ett samarbete med Allkompis som är det enda arabisktalande mediehuset i Sverige. Förmodligen även i Norden. Och arabiska är det näst största språket i Sverige. Många muslimer pratar arabiska. Så via dem fick vi också ut ytterligare, liksom, jag skulle nästan säga inkrementell räckvidd. För många av dem som följer Allkompis hänger inte på många andra kanaler. Och de första, jag tror innan den första veckan så hade vi över 1 miljon i organisk räckvidd på filmen. Och det är för att folk har delat den. Vi hade väldigt, väldigt mycket delningar från muslimer, från icke-muslimer, från större profilnamn, alltså större namn. Det är helt enkelt för att man har aldrig sett en sån här kampanj i Sverige förut. Jag skulle även argumentera globalt. För vi fick spridning även globalt på kampanjen. Och vi fick också väldigt bra PR-utrymme i de svenska traditionella medier. Det som var mest framgångsrikt är ju hur vi har landat konceptet. Och vi landade väldigt, väldigt snabbt.
Det är ju lite som du är inne på. Det är ju väldigt sällan om någonsin som man ser de andra Adidas, Nike eller någon annan i den här världen, i sportvärlden, som går ut med den här typen av budskap. Utan det som man har sett från Nike till exempel, det har ju varit den här typen av ställningstagande i NFL som de gjorde för ett par år sedan eller liknande. Men det är ju inte den här typen av inkluderande kampanj som ni har gjort här. Det är ju på ett helt annat sätt, det är mer ställningstagande då.
Ja, exakt. För oss var det väldigt viktigt att det handlade inte om att ta ett ställningstagande. Utan för oss var det väldigt viktigt att vi identifierat en målgrupp i Sverige som är ganska stor. Som behöver inspiration och support för att kunna träna. Och på Adidas så har vi, det är en del av vårt mantra, vi vill att folk ska kunna träna oavsett vem du är, så vill vi ge supporten för att du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna träna. Så det följer ju vår egen positionering som vi vill ta på marknaden. Så, och det är också viktigt, det är också väldigt viktigt, för att det vi gör, det ska ha en röd tråd i allt vi har. Vi kan inte bara göra någonting för att göra det. Så för oss var det väldigt viktigt att dels inte kapitalisera på en målgrupp. Alltså det ska inte kännas som att vi bara gör det för att göra det. Det ska kännas på riktigt. Dels också inte hamna i den här, vilket också är viktigt. Vi vill inte ta ett politiskt ställningstagande, utan för oss handlar det om att ge den bästa supporten för människor att träna oavsett vem du är.
Innan jag och Redvan fortsätter prata om kampanjen så vill jag passa på att lyfta ett nytt koncept jag kör under våren. AI-träning för marknadsförare. För det är otroligt viktigt att börja implementera generativ AI i våra arbetsprocesser för att underlätta och förstärka det vi gör. Och för att göra det räcker det inte att prata eller testa eller ens gå en kurs en gång. Vi måste börja göra på allvar och träna våra AI-skills regelbundet. Jag kommer därför göra en serie kostnadsfria livestreams under våren. Digitala träningspass på 45 minuter där jag tillsammans med olika marknadsförare går igenom och visar intressanta use cases live. Och där man efter träningarna har en tydlig övning att träna på, precis som en tränare visar en övning på gymmet, fast med generativ AI då istället. Jag drar igång träningspassen fredag den 12 april 10.00 och kör sedan varannan fredag under 5 tillfällen nu i vår. Låter det intressant så går du bara till min webbsida där du hittar mer information om konceptet, och där går det självklart också att anmäla sig till de olika träningstillfällena. Det är kostnadsfritt och kommer bli riktigt bra, så det här vill du inte missa. Nu hoppar vi tillbaka in i intervjun. Du nämnde här att ni tidigt fick 1 miljon organiska visningar egentligen på den här kampanjfilmen. Kan du dela några mer siffror för hur kampanjen har gått?
Okej, men vi kan börja med 2023. Förutom då räckvidden, så jag tror vi fick en total, om man slår ihop allting, så hade vi en total räckvidd på över 20 miljoner. Sen är det så här, det är inte unik räckvidd. Det är en potential räckvidd som då innefattar alla kanaler som vi har haft första året. Så vår målsättning var alltid att inspirera fysiskt aktiva muslimer att fortsätta träna. Och vår andra målsättning var att positionera Adidas som det mest inkluderande varumärket i Sverige. Och det hände ju inte över en kampanj, utan det är ett långsiktigt projekt för att kunna göra det. Men hur vi följer upp på det var dels hur många har vi nått, hur har engagemanget sett ut, vilka medier har vi synts i. Men det en grej som vi tyckte var väldigt intressant var vi mäter ju share search på Adidas. Och det jag började kolla var, jag började tracka vår share search, hur den såg ut innan kampanjen gick live, alltså i januari, februari 2023. Sen började jag tracka hur gick den under kampanjperioden och hur såg det ut när kampanjen var över. Förra året var det ganska bra period för kampanjen, för dels var det, vi hade ingenting annat live från varumärket som var räckviddsdrivande. Det var liksom, vi hade ett mediesamarbete med Runners World på running. Det når ju inte jättemånga. Det är ganska nischat. Så Ramadan-kampanjen var den enda kampanjen som vi visste hade potential att nå väldigt, väldigt många. Så det vi såg var att januari, februari så var vår share search väldigt flat. Det var inte så mycket rörelser. Men så fort Ramadan-kampanjen började gå in, då ser vi att den började gå upp. Och när den nådde sin peak, då hade vi ökat vår share of search under kampanjperioden med 2%. Och samtidigt hade Nike, vår största konkurrent, droppat 3% under den perioden. Och då kan man köra utslutningsmetoden lite att vi har ingenting annat live som är något räckviddsmässigt. Share of search påverkas väldigt mycket av att man når väldigt många människor samtidigt. Och Ramadan påvisar väldigt stora räckviddssiffror. Så de som inte, jag kanske borde ha berättat det för, men de som inte vet kanske vad share of search är, det är ett mått som påvisar, när man tittar på sökvolymen, hur många som söker på Adidas, hur många som söker på våra konkurrenter inom kategorin under en viss tidsperiod. Och anledningen varför det är så viktigt att kolla på sökvolymen är att det reflekterar hur ens varumärkets marknadsandelar kommer röra sig 6-12 månader framåt. Så vad det här bevisade var att vi kunde öka vår share of search under den här perioden, visar att sådana här typer av kampanjer så handlar om inkludering, det handlar om att kunna hjälpa folk. Det kan även driva affären för ens varumärke om du gör det på rätt sätt och du når många. Och om jag jämför det med andra kampanjer vi har gjort internt. Jag brukar säga att det här är den bästa kampanjen vi gjort på så länge jag har varit på Adidas. Och alla garvar, men det och jag fattar, för jag är ganska biased. Men jag har inte sett en annan. En del av mitt jobb på Adidas är att analysera den här typen av grejer. Share search, vår effekt versus effektivitet. Jag har inte sett någon annan kampanj ökar share of search med 2% under en sån kort period. Annars brukar vi göra det över en längre period. Den här kampanjen har inte bara drivit vår positionering som ett inkluderat varumärke, den har också drivit vår affär. Och det här är också anledningen varför vi blev ju nominerade i 100-wattaren, som då handlar om effekt. Så av alla, vi har mätt olika grejer då, hur många som kommer till sajten, vi har mätt alla taktiska effektiva mått. Men när det kommer till effekt så har vi tittat på share search, och sen har vi tittat på ett varumärkesassociation, vilket är att Adidas ska vara ett varumärke som inkluderar alla inom sport. Associationen rör sig ganska långsamt, så att vi ökade med 1%, det kanske inte säger så mycket för många, men för mig gör det, för vi har inte lyckats röra den innan Ramadan-kampanjen började. Men att vi gör det under kampanjperioden visar också på att folk har fattat budskapet, folk vet att det är Adidas, de fattar att det är avsändar-idet. Vi såg också att Adidas, sökordet Adidas Ramadan placerade sig på vår topp 20 sökordlista under kampanjperioden tillsammans med det. Superstar, Gazelle, Stan Smith, alla våra liksom toppprodukter. Så det är liksom den här framgångsfaktorn, att vi har nått många, men vi har också kunnat påvisa att det här driver liksom businessfaktorer.
Ja, för det var egentligen min nästa fråga, just hur ni mäter framgång för den här typen av kampanj.
Yep.
Så det är så kul att höra dig berätta om dels hur ni tänker kring share of search, men också hur det faktiskt har påverkat associationen kring varumärket.
Exakt, för vi delar upp det så här, vi mäter effektiviteten, det kortsiktiga, liksom. Hur många som har kommit till sajten, räckvidden, hur många som har engagerat sig, hur många views, det har vi mätt. Sen, men det viktigaste är ju att i slutet av dagen, du vill ju att det ska driva varumärket framåt, och då tittar vi på de här effektmåtten då, share search, varumärkesassociationer. Det vi ville göra var också att titta på typ så här, vi mäter också normalt sett på våra kampanjer avsändar-ID och etc. Vi kunde inte göra det på den här kampanjen, för vi klassar ju inte folk efter religion i Sverige, så det är svårt att hitta den databasen. Så urvalet blir ganska litet och blir inte så här statistiskt valid. Jag fick helt enkelt förhålla mig till sökkopior för att förstå mig på om folk söker på varumärket, vilka olika sökordskombinationer de gör. Och vi påvisade ju att folk har ju sökt på varumärket under den perioden, så folk har ju fattat att det är Adidas, vilket är, det är ju det viktigaste, att om vi lanserar en kampanj, oavsett vad vi gör, om de tror att det är vår konkurrent, då det spelar ingen roll hur bra siffror vi har fått eller vad det är. Om majoriteten tror att det är vår konkurrent, då har vi ju failat från första dagen, alltså så här, dag ett. Så då är det inte, då är det en kampanj jag inte skulle, då skulle jag rakt av sagt att det är en fail liksom. Men här har vi påvisat att folk har fattat att det är vi, Adidas.
Om vi pratar om räckvidd specifikt, vad skulle du säga, vad har varit nycklarna enligt dig till att ni har fått så bra räckvidd? Vad har varit de viktigaste delarna där, eller de viktigaste taktiken eller viktigaste kanalerna?
Jag tror väldigt mycket på att hur vi utformade kampanjfilmen för det första. Vår kampanjfilm var, man säger att den är emotionell, men humor kan också vara emotionell. Det här var mer, vi var ute efter liksom gåshudskänslan, lite mer så här melankolisk. Vi ville att folk skulle bli lite taggade. Allting hur vi utformade kring musiken. Vi hade en voiceover. Vi hade liksom en spoken words-artist som hade skrivit en specifik text för filmen. Och sen också hur vi i filmen visar upp muslimer. Vi följer tre personer från att de börjar liksom sin dag till att de utför sin sport, och sen hur de bryter fastan när solen har gått ner. Exempelvis så visar vi Nabil Bahoui då, elitfotbollsspelare, vilket man inte ser i Sverige. Vi ser han första scenen B. Man ser inte det. Sådana grejer sticker ut, och sånt fångar folks uppmärksamhet. Så vi visste att vi behöver få in aspekter här som känns trovärdigt, men som också fångar folks uppmärksamhet. Och att eftersom det här var första gången någonsin, jag tror man har sett den här grejen i Sverige eller resten av Norden, det blev en sån dröm av människor som bara började dela. Min telefon, den dagen jag delade det på mitt konto, alltså den överhettades. Alltså det var så många notifikationer på folk som bara delade. Och det fortsatte på hög nivå i en vecka. Efter det började man se att det började tappas ner lite, men det höll i sig i 2 veckor. Och det var exakt som vi hade planerat. Det var att vi tror det kommer hålla i sig i ungefär 2 veckor. När de här 2 veckorna har gått över, då går vi in med köpmedia för att boosta 30 sekunder på kampanjfilmen. Vår riktiga långfilm, den var lite över 90 sekunder. Och sen är det också att under tiden som vi gör det här 2023 så har vi väldigt bra synlighet i DN, vi syns i olika SVT-kanaler, vi syns på TV4, sporten, primetime TV. Alltså allt det kommer samtidigt och det hjälper den här PR-pushen. Det är det det handlar om. Kan du få effekt i alla kanaler samtidigt så bygger du bara kampanjen vidare.
Det här är ju räckvidd och effekt. Men hur har mottagandet varit i sig för kampanjen?
99% positivt. Förra fick vi jättebra reaktioner. Inte bara från muslimer, det hade vi räknat med. Men hur gensvaret har varit från icke-muslimer. Alltså, vi kallar dem för allierade. Men folk som inte är muslimer som har delat filmen. Som bara tycker det är så häftigt att ett varumärke tar den här ställningen. När ingen andra riktigt vågar göra det. Och det bästa med det är att jag blev kontaktad av 3 olika lärare. Som berättade om att de använde filmen i utbildningssyfte hos sina elever på högstadiet. När de pratar om inkludering, så att inte bara bidra med en kampanj för konsumenter och muslimer och så vidare, men att också se att vår kampanj används för att utbilda folk framåt bland studenter, men även inom branschen. För även liksom Google har tagit upp den internt, alltså globalt. Vi hamnade ju på Think with Google inför Ramadan i år på kampanjen. Det var ett PR-byråer globalt som hört av sig till mig och vill använda det som ett case. Så gensvaret har varit otroligt, otroligt bra. Sen ska man vara ärlig. Vi visste att vi skulle få lite negativa reaktioner från folk som är islamofober. Det händer, det är den världen vi lever i. Du måste förstå, när de här personerna vill dra ner kampanjen och prata dåligt om den, då gör de det i egna forum och de pratar bara med varandra. Så de når ju inte ut riktigt. Men vi har haft koll på det och det har vi räknat med. Och om jag ska vara ärlig, på ett sätt så har jag velat att det ska ske. För att jag tycker det påvisar varför man behöver jobba med sådana här kampanjer. Det finns fortfarande, vi lever i ett land som har väldigt, väldigt hög islamofobi. Och den har blivit värre och värre. Så det är därför, gensvaret har varit väldigt, väldigt bra. Sen får vi alltid räkna med att det kommer vara ett fåtal personer som inte gillar det vi gör. Men det händer.
Men det handlar väl egentligen om vilken kampanj med tydligt syfte man än har. Att det kommer alltid vara någon som inte gillar det som man gör. Det är bara att i det här fallet så råkar det handla om religion.
Ja, helt rätt. Alltså vi har exempel på bara på Adidas. Alltså, vi har några mörkhyade toppfotbollsspelare. Sätter vi en fotbollssko på dem så kan vi se i kommentarerna hur folk bara skriver. Alltså det är sjukt, men folk triggas av sånt. Ser de en svensk landslagströja på en person som inte ser typiskt svensk ut, då kommer de kommentarerna också. Det handlar inte bara om det, det är den världen vi lever i. Det är därför det är så viktigt med de här typerna av initiativ.
Nu har vi pratat mycket om 2023 som var det första året för den här kampanjen. Men när vi spelar in det här i år 2024 så är det mitt under Ramadan. Så vad gör ni i år kring kampanjen och hur har ni utvecklat konceptet?
Så vi har valt att fortsätta på det här konceptnamnet från soluppgång till solnedgång. Första året handlade mycket om att ta upp konversationen till ytan. Att visa att det finns muslimer som tränar under Ramadan som behöver support. Så det var dels att driva kännedom om det här ämnet. Och sen att sprida kunskap kring det. I år insåg vi att vi har nog drivit kännedomen ganska bra från föregående år. Men vi måste hitta någon, vi ville gräva lite mer i vad är det vi kan utveckla vidare konceptet. Så jag var inne på det lite i början här. Men att när vi muslimer hoppar in i fastan så förbereder vi inte oss. Väldigt få gör det. Egentligen ska du typ förbereda dig 2 veckor. Du ska anpassa kroppen, du ska fasta lite. Och sen när du kommer in i fastan, då är din kropp, den är förberedd och du kan köra på som vanligt.
Framförallt om man är idrottare. Det är ju en sak om man är vanlig person och att man under en tid behöver anpassa sig. Men är man elitidrottare eller amatöridrottare för den delen, så blir det en helt annan grej att gå från noll till att fasta under så lång tid.
Exakt, och det är helt korrekt. Det är påfrestande även när du inte tränar. Men om du vill fortsätta din träning, då måste du förbereda dig ännu mer. Byrån vi jobbade med, de hade gjort ett insiktsarbete där de tittade på, de hade gjort fokusgruppintervjuer. Och då hade de intervjuat muslimer. Och en grej som vi tyckte var viktigt redan från förra kampanjen, det var att vi måste hitta en insikt som känns universal. Alltså inte en insikt som kanske bara anpassar sig för en grupp eller en åldersspann. Utan vi måste hitta någonting som sträcker sig över alla generationer. Men som också muslimer, som icke-muslimer ska fatta. Så 2023-insikten var att träna och fasta, de är kopplade. För du måste fortfarande kunna hålla i och hålla ut. Att träna handlar om att hålla i och hålla ut, vara disciplinerad. Samma sak är inom fastandet. Du måste hålla i och hålla ut för att kunna klara av fastandet. Och när man förklarar det till folk som inte är muslimer, de fattar det. Alltså det är en universal insikt som faktiskt kan översättas så folk fattar. Så för att få så mycket genomslag som möjligt i kampanjen så var det väldigt viktigt för oss att insikten måste vara universal. Och det var samma sak här i år, att vi måste hitta någonting som folk kan relatera till, inte bara enstaka människor. Så då var det ena att folk förbereder sig inte tillräckligt bra, speciellt när de är fysiskt aktiva. Och det andra intressanta var normala vardagsmotionärer, de har inget supportsystem riktigt under Ramadan. Ramadan handlar mycket om att så här, kanske gå tillbaka till sig själv, fokusera på att träna sin egen själ och så. Så man kanske delar med sig jättemycket. Det är lite min uppfattning. Men är du elitatlet så har du ett supportsystem med. Du har dietister i laget, du har fysioterapeuter som kan hjälpa dig. Så för oss var det så här, okej, vi vet att folk inte förbereder sig tillräckligt bra och de inte har ett supportsystem. Hur kan vi liksom kombinera de två? Och då kommer man fram till idén att vi bygger vidare på att sprida kunskap om hur man ska förbereda sig, men vi gör accessen till toppexperter möjligt för folk som är intresserade av att träna och fasta. Så då byggde vi ett företagskonto på WhatsApp där vi hade toppexperter från, vi har jobbat med samma, vissa ambassadörer från förra året har vi jobbat med igen. Sen har vi också adderat experter från fotbollsförbundet, coacher från typ Rinkeby United, det är ett fotbollslag vi sponsrar. Så de har med sin expertis helt enkelt kunnat sprida kunskapen i den här gruppen. Så du som person kan gå in i vår WhatsApp-grupp och du hittar den på vår hemsida adidasextramadan.se. Gå in på den här sajten, koppla upp dig till WhatsApp. Du kan ställa frågor i den här WhatsApp-gruppen. Ingen annan kommer se att du ställer de här frågorna förutom den som driver admin-kontot, alltså våra experter. De får din fråga. Och det kan vara allting. Det kan vara så här, jag spelar fotboll. I mitt lag så har vi de här träningstiderna. Jag vet inte riktigt hur jag ska anpassa mig här och här. Då skickas den frågan till vår fotbollexpert som då svarar tillbaka. Vår chatt och sajt är tillgänglig på svenska, arabiska och engelska. Så det handlade hela tiden om att göra informationen tillgänglig. Så hur kan vi, helt enkelt, vår PR-vinkel för i år var Adidas anlitar experter som är tillgängliga före fastan och under fastan. Så att folk kan förbereda sig bättre men också har ett supportsystem. Så det har varit hur vi byggt vidare på konceptet. Och det som är absolut mest intressant med årets kampanj tycker jag, det är att förra året hade vi jättebra räckvidd. Och lokalt så försökte vi pitcha in kampanjfilmen till Adidas globala konto. Det är det som är viktigt att påpeka, att vi har inga lokala konton i Sverige. Alltså vi har inte Adidas Sverige Instagram eller så vidare. Mycket av det vi gör är köpmedia eller så går det via våra ambassadörer, alltså våra influencers, våra atleter eller via förbundet, basketbollförbundet, maratongruppen. Så vi är väldigt måna, eller vi är väldigt beroende av våra liksom tredjepartskanaler, alltså så här, folk i vårt nätverk för att få ut vår kommunikation. Så det blir en utmaning när du ska få ut din egen kommunikation men du äger inte kanalen. Så det vi försökte förra året var att försöka få upp vår kampanjfilm på det globala Adidas-kontot. De gillade filmen men de kände så här att nej, vi kommunicerar inte religiösa högtider. Det var den feedbacken jag fick. Jag bara okej, men så körde vi ut den ändå. Kampanjen gick så pass bra externt, men internt lyftes den väldigt, väldigt mycket. Så folk som sitter på globala positioner på Adidas började få upp ögonen för kampanjen. Så när de fick reda på att vi skulle börja jobba på nästa års uppföljning, alltså för kampanjen i år, då hörde de av sig och bara att vi vill lansera det här konceptet på andra marknader. Vi tycker att det finns en superbra koppling till hur vi är som positionering som varumärke. Det är unikt. Så jag är i dialog med två marknader nu som kommer lansera sina egna Ramadan-koncept. Men det häftigaste var att vi fick upp årets kampanjfilm på det globala kontot. Så då har du en räckvidd säkrat på typ 29 miljoner direkt. Och det som var coolt var att vi var väldigt hårda med att vår kampanj är på svenska. Vi kommer inte ändra språket. Det kommer fortfarande kännas svenskt. För vi vill att den ska reflektera vår marknad. Och det gick de med på, för de erkände sen att det var ett misstag att de inte lyfte förra årets kampanjfilm. Sen har vi haft översättning, alltså subtitles och sånt, så vi så resten av världen kan förstå det. Men i år har vi ju redan slagit våra räckviddssiffror direkt på första dagen. I och med att vi har haft en ny vinkel så har vi fått jättebra synlighet i media, alltså TV4, SVT, Morgonstudion, där vi har lyft våra ambassadörer, i olika media, andra mediekanaler. Så jättebra synlighet i år också.
Jag tycker bara det är så coolt att det börjar med här, den idén du fick, och nu är det en kampanj som både exporteras så att säga till andra marknader, men också att det här kommer ut i Adidas huvudkanaler.
Alltså i teamet så har vi hela tiden trott att det här ska man kunna lansera globalt, för ingen annan gör det. Sen är det alltid så att redan 2023 när vi pitchade in idén, eller när jag pitchade in idén internt, så lyfte vi idén lite högre upp också. Så här, vi lyfter det, för vi ingår i vad vi kallar ett North Cluster. Så i vårt kluster så ingår Storbritannien och Benelux-delen. Och vi lyfter det till våra liksom, motparter där, så att de visste om vad som skulle komma. Men vi valde att inte lyfta det jätteglobalt, för vi vill inte heller hamna i en situation där de stänger ner oss. Så vi var mer så här, vi kör ut det, så får vi ta eventuell skit som kan komma, vilket inte hände nu. Vi fick godkänt att köra den här på tillräckligt hög nivå för att kunna liksom gå in och hålla ganska ryggen fri lite. Och sen är det så här att många marknader, en del marknader visste ju att vi skulle göra det här första året, men de tar lite avstånd för de vill se lite hur det går först. För vi blev lite av en testmarknad. Men när gensvaret blev så bra, då var det så här, nu behöver vi. Vi behöver bearbeta in det här i andra marknader.
Det är väldigt lätt att se att det här konceptet och den här typen av kampanj, hur lätt det kan exporteras till andra marknader runt om, inte minst i Europa. För det är väldigt många länder som har en liknande fördelning som du var inne på tidigare med många muslimer i olika europeiska länder. Och det är väldigt lätt att bara byta ut vilka som är profilerna som lyfts. Och så är det helt plötsligt en fransk kampanj eller en norsk kampanj.
Exakt, så kampanjen är ju skalbar. Så det är också så vi har byggt upp det. Att du ska kunna bara byta ut pusselbitar lite här och där. Och sen har du en tysk kampanj. Du har en brittisk kampanj.
Och det är jobbigt för Puma eller Nike eller Under Armour eller liknande att följa efter och göra en likadan.
Nej, alltså vi nu äger Adidas den här konceptet. Det finns inget annat varumärke som kan komma och göra det vi gör. Absolut inte i någon sport. Vi äger. Det här är vår. Vi måste typ trademarka det nästan, om man kunde det. Men det är vår. Det är vårt koncept globalt.
Innan vi avslutar så har jag bara en sista fråga. Och det är lite, vilken roll ser du att den här typen av inkluderande marknadsföring och kampanjer kommer fylla framöver i marknadsföring?
Det jag vet och det jag tror, det är att Adidas har öppnat upp en dörr nu för många andra varumärken som kanske har velat gå igenom den här dörren tidigare men inte riktigt vågat. Och att vi har bevisat att är du dedikerad, du gör någonting med trovärdighet, du gör ett insiktsarbete bakom det, då blir det väldigt mycket positiva effekter av det. Vi har exempelvis, jag vet att det har varit andra varumärken som nu har fått upp ögonen för Ramadan. Och inte bara Ramadan generellt, det finns andra högtider som firas i Sverige av marginaliserade grupper i samhället som man också kan tappa in i. Det handlar inte bara om att göra grejer mot muslimer, men jag tror starkt på att vi har lyckats göra vårt samhälle lite mer inkluderat. Det kan låta lite så här over the top, men jag tror det här är det som är så viktigt med kommunikation och varför jag brinner för att jobba med kommunikation. För det är genom kommunikation vi kan skapa det här gemensamma samhället, att folk är en del av samhället istället för att det blir vi mot dem hela tiden. Så det är vad jag tror starkt på, och det är någonting jag måste tro på det för att kunna ha någonting, att ha ett mål hela tiden att jobba mot.
Vilka är dina främsta tips eller lärdomar för hur man lyckas med att göra det här då?
Jag har tre tips jag skulle vilja dela med mig. Det ena är, det är alltid värt att satsa på insiktsarbete. Att lära känna målgruppen. Vad är deras utmaningar? Vad har de för behov? Hur pratar de? Allt det här är värt för att kunna bygga upp en trovärdighet och kunna skapa någonting som känns äkta. Så för oss, om man drar den här parallellen till vår kampanj, det ena var ju liksom där håll i, håll ut. Vi vet att många inte förbereder sig. Folk har inget supportsystem. Det andra är, var beredd på att visa mångfalden inom målgruppen. För specifikt inom islam, jag tror de flesta associerar islam med folk som har ett arabiskt utseende eller folk som är mörkhyade. Vi gjorde det väldigt viktigt för oss att vi ville visa upp mångfalden inom islam. Så i årets kampanj så är en av huvudrollsinnehavarna i vår kampanjfilm, det är en asiatisk kvinna från Singapore. Där vi vet att det finns en jättestor muslimsk population. Men då visar vi också upp en människa och en muslim som kanske inte alltid får utrymme i traditionell media. Så visa upp mångfalden. Det finns fler än vad som visas upp generellt sett. Och det tredje och sista är så här, kommunikationen och uttaget. Hur ni tillgängliggör informationen är också superviktig. För oss, det ena är allt vi gjorde. Alltså sajten, filmerna, alltså översättningarna. Allt var tillgängligt på allting, svenska, engelska eller arabiska. Vi jobbade också med medier som fokuserar på arabiskt talande i Sverige. Vi fokuserade på medier som, alltså mediesamarbeten med kanaler som bara når mot yngre målgrupper. Och Det är absolut, det är ett exempel, ett jättebra exempel på hur du kan kombinera första tipset med insiktsarbete och hur folk pratar med hur du kommunicerar och tar ut det. I år började Ramadan den 11 mars. Och det som hände då är att man vet oftast kvällen innan när Ramadan börjar. Och vi muslimer väntar på då nymånen, att den ska ställa sig rätt. Och den informationen kommer då från Saudiarabien. Så Saudiarabien informerar typ resten av världen när Ramadan börjar. Så alla väntar på att de ska meddela. Och de meddelade att Ramadan börjar den 11 mars. Men den informationen kom ut den 10 mars på eftermiddagen. Vi hade i vår kampanjplanering räknat med att Ramadan skulle börja 11 mars. Så det vi gjorde, vi vill hela tiden skapa saker som känns unikt. Så vi hade bokat upp utomhusprojiceringar på våra kampanjbilder. Utomhusprojiceringar är inte unikt i sig, men att vi projicerade på två populära platser i förorten i Stockholm och två populära platser i innerstan med två kvinnor som har hijabs och två män med ett budskap där det står Ramadan Karim. Ramadan Karim är en hälsning man hälsar till muslimer när man hälsar en glad Ramadan. Det är som att säga god jul. Vi projicerade de här bilderna, tog superbra premiumbilder på de här placeringarna. Så när Ramadan annonserades ut att det skulle börja den 11 mars, då är folk inne dagen innan och man börjar hälsa varandra glad Ramadan, man delar på sociala medier. De timmarna på söndags eftermiddag, då är folk väldigt, väldigt aktiva med att hälsa varandra Ramadan och man delar på stories, man delar sin infeed. Vi hade räknat med det för vi har det insiktsarbetet redan gjort. Jag är själv muslim, jag vet om det. Så då hade vi de här bilderna klara, så droppar vi dem i sociala medierna under det momentet när alla redan är inne och delar. Och då sprids ju de här bilderna istället. Så folk börjar använda våra bilder för att hälsa andra en glad Ramadan. Och det är det som är så här...
Så smart.
Det är det här som är... Det är det. Vi har strategiskt gjort det jobbet för att förstå när folk live under perioden, när börjar Ramadan. Vi vet om deras beteende. Och vi gjorde någonting som var super, super unikt igen. Så här, kampanjfilmen förra året var jätteunik. I år var den kanske inte så unik för folk kanske förväntar sig det. Men att vi släppte utomhusprojiceringar som var superpremium och som man inte gör på det här sättet i Sverige, det adderar bara en extra effekt på det hela som bara driver kampanjen framåt. Folk ser mer av det. Och vi såg ju att fler delade, fler engagerade sig i de här grejerna än vad de gjorde i kampanjfilmen, även om vi nådde fler människor med kampanjfilmen. Så långt svar där, men det är ju det som är så viktigt med att kunna göra ett bra insiktsarbete och sen hur du kombinerar det i det kommunikativa. Det kan ju skapa jättestora effekter.
Stort tack för att du har lyssnat. Och jag hoppas att du precis som jag blev inspirerad av att höra Redwan berätta om kampanjen. Och det ska bli intressant att följa framöver hur många varumärken och företag som vågar satsa på inkluderande marknadsföring och kommunikation som det här. Är det här första gången du lyssnar så hoppas jag att du klickar på prenumerera i din poddapp. Då får du alltid notis när jag släpper nya avsnitt. Och du som har lyssnat tidigare och prenumererar så vill jag gärna höra vad du tyckte och vad du tog med dig i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar som vanligt länkar till allt vi pratade om i poddeläget på tonyhammarlund.io. Och glöm inte av att kolla in Digitalenta som är med och sponsrar podden. Eller mina AI-träningar för den delen. Vill du komma i kontakt med mig så är det bara att mejla på tonyhammarlund.io eller skicka DM på LinkedIn. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.